skulle jag vilja säga. Mm. För att om det är något vi har lärt oss av historien, så är det ju att varje generation gör ju revolt mot generationen innan.
Ja, precis.
Eller hur? Så om jag och mina medmänniskor i den här föräldragenerationen är liksom ängsliga, mentalt, socialt, kulturellt, spirituellt utbrända, även digitalt utbrända är vi ju, då kommer ju våra barn bli helt, alltså, fantastiska människor.
Så jag spanar att skyltarna om 100 000 år, för jag tror inte de här monumenten och asfaltsytorna, jag tror inte det kommer bli något av det.
Det bär inte.
Nej, det bär inte. Utan skyltarna som finns in till de här slutförvarsplatserna, på dem kommer att stå så här: om du är människa så får du väl vara det, men det är på egen risk.
Fredagar och lördagar i P1 och när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Vi hörs i Spanarna.
Nyheter väntar i P1 och därefter Vetenskapsradion i historia med en frågespecial. Klockan är 1.
I Mellanöstern har Iran under den senaste timmen avfyrat en ny våg av robotar mot Israel. Flyglarmet har hörts i Jerusalem liksom även en större explosion. Tidigare under kvällen genomförde Iran omfattande robotattacker mot Israel och ett 40-tal människor skadades, men enligt israeliska uppgifter sköts de flesta iranska robotarna ner. Efter att förhandsfavoriterna tackat nej till att bli Liberalernas nya partiledare så pekas nu två nya namn ut som kandidater, jämställdhetsminister Nina Larsson och partisekreteraren Simona Mohamsson.
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har fått överlägset flest nomineringar av de länsförbund som öppet har berättat vem de vill ha. Men enligt uppgift till Ekot har hon avböjt att efterträda Johan Persson. Försöken att övertala henne uppges hittills ha varit resultatlösa.
Inte heller skolminister Lotta Edholm eller partiveteranen Erik Ullenhag, som är generalkonsul i New York, står till förfogande enligt Ekots källor. Nu pekas jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson, också hon en veteran i Liberalerna, ut som en tänkbar efterträdare till Johan Persson. Hon ville i tisdags inte ge något besked om hon står till förfogande eller inte.
Vi har en ordnad process och det är valberedningens arbete fortskrider.
Även den nyblivna partisekreteraren Simona Mohamsson lyfts fram som alternativ av liberaler som Ekot har pratat med.
Och det rapporterade Lova Olsson och Karin Runblom. Liberalerna väljer ny partiledare den 24 juni. I Storbritannien har den tidigare fotbollsstjärnan David Beckham blivit Sir David. Han har nu adlats tillsammans med flera andra kända namn, som exempelvis skådespelaren Gary Oldman. Ekonheterna, Mats Karlsson, Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Fy fan vad tråkigt det här blev.
Är det så?
Ja, eller du tycker det är kul.
Möt The Hives frontman, rockstjärnan Pelle Almqvist. Är det här en sån där socialt obekväm situation?
Vad tycker du?
Ja, jag tycker inte att det är så obekvämt. Nej, inte men det ser väldigt
obekvämt. Det har varit mer obekvämt för mig.
Lyssna på söndagsintervjun efter 8-nyheterna i P1. Jag är bara nyfiken.
Ja, jag märker det.
Nu får i alla fall en mängd frågor sina svar.
Det blir dags igen för ett långlopp för Vetenskapsradion Historias traditionsenliga lyssnarfrågemaraton med vår lyssnarfrågeguru, historieprofessorn vid Lunds universitet i Karlsson. Välkommen.
Tack så mycket.
Och sen vi började med det här med dina lyssnarfrågesvar i Vetenskapsradion Historia, Dick, så har du fått ett helt eget program. Dick Karlsson svarar som sänds i P1 varje vecka. Och det ska du också göra idag, alltså förstås svara på lyssnarnas frågor om historia. Vad är det som är så kul tycker du? För det här har du gjort långt innan du och jag stötte ihop med lyssnarfrågor om historia. Vad är det som är så kul att svara på såna här frågor om historia tycker du?
Alltså jag är i grund och botten en sån där folkbildande bildningsentusiast som alltid har ställt såna här frågor själv. Och sen jag har lärt mig svaren så vill jag föra ut dem. Och det här ger mig möjlighet att göra precis det som jag hade önskat att folk gjorde när jag var liten. Få in den här kunskapen i folks skallar och dessutom upptäcka vad folk är intresserade av. Då märker jag ju att det ofta är samma frågor som jag ställde för.
Och vi kommer snabbt till det i den första frågan i årets lyssnarfrågemaraton. Vi börjar med det här.
Have you confessed yourself this morning that you peril your life so frankly?
The sharp end! They will use the points!
Nu är det sommar, Dick, och det här ifrån filmen Ivanhoe är vi vana vid att höra på vintern. Traditionsenligt så har den visats på nyårsdagen. Hur många gånger har du sett den här filmen?
Inte så ofta, jag tröttnade i ett tidigt skede. Mm. Istället ser jag om en specialimporterad DVD, den gamla från 50-talet med Robert Taylor, Ivanhoe. Det är min original Ivanhoe med Elizabeth Taylor som Rebecca i Technicolor. Den kan jag se många gånger som helst. Däremot, Sam Neill & Company på nyårsdagen, den har jag sett så att det räcker.
Vem var du kär i? Rebecca eller Lady Rowena?
Nej, men jag var ju liten, jag såg dem på 70-talet. Jag tyckte om killarna som turnerade. Ja, och Robin Hood och hans, det var de här pojkboksfantasierna och det var alltid soligt och de hade häftiga kläder på sig. Det blev en av mina första upplevelser av medeltidshistoria. Helt fake medeltid men ändå. Och det var det här som fick mig att fastna för Ivanhoe-historien. Tjejerna var ju för sig snygga men alltså jag var kanske 5-6 år när jag såg det. Det var innan man blev könsmogen.
Precis, det var turneringarna som gällde. Fake-historia nämnde du där lite grann. Det är alltså lyssnaren Cecilia som har mejlat till oss och skriver att hon har älskat filmen Ivanhoe sedan hon var barn. Nyårsdagens tittande var heligt. Nu har hon de senaste veckorna sträcklyssnat på vår podd och så slås hon av ett par av ämnena som nyligen har avhandlats. Men alltså, är Ivanhoe så värst historietrogen, undrar hon. Normander och saxare är i filmen vredgade fiender, men lite samarbete sker också. Hur stod det egentligen till med fiendskapen mellan normanderna och saxarna på Ivanhoes tid, Dick?
Ja, nu gäller det att sätta in den här filmen i dess litterära kontext. Det här är sent 1810-tal, 1819-1820, då kommer det här ut. Och det skriver om Walter Scott som tidigare har blivit mycket rik på att skriva 1700-talsromaner som utspelar sig i Skottland som han kunde. De är extremt historiskt korrekta. Det är inte Ivanhoe. Varför då? Jo, vad är det som har hänt här vid? Jo, 1815 besegras Napoleon i slaget vid Waterloo. Britterna har vunnit. Dessförinnan har hela Europa utom Storbritannien varit franskt dominerat. Vad hade hänt om, kontrafaktiskt, Napoleon hade tagit Storbritannien? Då och då föds sådana kontrafaktiska tankar. Samtidigt som Walter Scott som skotsk patriot fortfarande lever sina Waverly-romaner på 1700-talet. Jacobit, rebeller mot de hemska engelsmännen. Betänk nu vad som sker i Ivanhoe. Vad heter skurkarna? Ja, de heter Brion de Bois Guilbert, Maurice de Brassy, eller min favorit, han är inte mer så mycket, Philippe de Malvoisin.
Front de Boeuf tänker jag på.
Reginald Front de Boeuf, ja, men ja. Philippe de Malvoisin. Malvoisin betyder dålig granne på franska. Så det är alltså idel franska ockupanter som har tagit över England medan de stackars engelsmän och saxarna flyr ut som grillakämpar. Det är alltså Napoleonkrigen ligger som en mörk skugga över det. Och jakobitupproren i Skottland med skottar mot engelsmän. Det är det konfliktscenario som Walter Scott använder som han transplanterar tillbaka till medeltiden. Om vi istället går till medeltida källor så finner vi ingen sån här konfrontation mellan de andra och saxare på Rikard Lejonhjärtas tid alls. Vi hittade 120-130 år tidigare, direkt efter slaget vid Hastings. Men den är kortvarig. De här normanderna, de var några tusen. De tar över England väldigt fort och gifter in sig i anglosaxiska familjer och är efter ett par generationer väldigt engelska. Några sådana här etniska skillnader på 1120 eller 30-talet finns inte i källorna. Däremot så blir både normander och saxare överkörda av angeviner. Anjou, Henrik den andra och hans familj, alltså Rika Lejonhjärta och de här fick figurerna, de är nykomlingar, de är inte normander. Och där har vi en motsättning mellan den här nya eliten och de gamla normanderna och saxarna. Inget av detta märks i Ivanhoe. Där vill man ha slaget vid Hastings en gång till, normander mot saxar. Så det är en hel fake-konflikt.
Så där man hör Ivanhoes pappa som säger i den här filmen som jag tänker på från 80-talet då, Norman Dogs, säger han. Ja, han gillar inte.
Hade han aldrig sagt på riktigt, han hade inte ens hetat Cedric. För det är också Walter Scotts slarv här. Cerdic, C-E-R-D-C, det är namnet på en gammal kung av Wessex under folkvandringstiden. Och det här namnet felstavade Walter Scott till Cedric, som alltså han hittade på, som inte fanns innan. Och börjar man sen lite elakt rota mera även och så hur många fel som helst. Det är inte bara det här med saxen mot normander som inte stämmer. De säger ibland på kulturlandskapet att nu sitter de här normandiska Norman Dogs och festar och håller hov i våra gamla slott och borgar. Det fanns inte en enda saxisk borg, alla var nybyggda. Alla byggdes efter 1066. Vid ett annat tillfälle i slutet, alltså klimax, häxbålet, Rebecka ska brännas. Mm. Ja, för det första så brände man inte häxor och änglar, man hängde dem. För det andra, sådana här häxbål, ja, det är 1500-1600-tal. Liksom den typen av rättegångar. Så alltså, det är bara fel, fel, fel. Tittar man sen ännu närmare så har de mycket turneringar. Ja, 1300-1400-tals turneringar som man har stoppat tillbaka till 1100-talet och alltså förändrat sättet man red mot varandra. Och sen kan man gå vidare. Jag menar, det finns en väldigt känd scen där Wamba klär ut till franciskanbroder. Franciscus var tonåring.
Pax var biskop.
Ja, precis. Men Franciscus har inte grundat sin orden än. Han är tonårssprätt i Assisi. Och vid ett annat tillfälle så talar man om vissa städer och kungar som inte har existerat. Jesus med trappet sunt finns med och berättas om det inte grundat än. Och så vidare, och så vidare. Så det dräller av historiska fel. Det är liksom att som svensk försöka dissekera Valdemar Atterdag Brandskatta Visby av kung Gustav Hellqvists vår mest felaktiga historietavla. Det blir lite tävling att hitta fel. Och det intressantaste här för mig är att Walter Scott slarvade inte bara, en del fel är medvetna. Han ville, berättade han själv, ge en bild av en epok som folk vid den här tiden hade lärt sig vad de ville ha. Det var romantiken som hade slagit igenom. Medeltiden hade blivit inne från att ha varit föraktad i några hundra år. Så ville man ha de där borgarna och den där juden som kommer vid sidan av som det är synd om och alla de där hemska rovriddarna. Man hade en stereotypbild och den anpassade han sig efter. Och då stoppar han ju in allt. Klart att Robin Hood ska med, klart att Normander ska med och så vidare.
Mm. Låter som ett lustmord nästan när du berättar det här, men du gillar egentligen Ivanhoe, va?
Jag gillar Ivanhoe, absolut. Jag har läst boken som är avslutas med en parafras på Karl XII, förresten. Sverige kommer med alldeles på slutet. Och framförallt tycker jag om hur den skapar en genre. Det är en viktig bok. Den skapar den historiska romanen på ett mycket effektivt sätt som gör att du kommer inte runt den. Och den, jag tror det är därför som den lever. Den översätts och läses fortfarande.
Och från medeltidens England till Schweiz, det är Patrik Borg i Västerås som har en fråga om landet Schweiz. Hur har det kommit sig att detta land har bildats, undrar Patrik. Hade det inte varit mycket mer logiskt att den norra tyskspråkiga delen hade tillhört Tyskland, att den västra franskspråkiga delen Frankrike och den södra delen som pratar italienska hade hört till Italien? Varför blev det inte så, Dick?
Ja, ursprungligen så ligger det här i tysk-romerska riket. Om vi tackar ursprungligen, alltså högmedeltid. Tyskland, tyska kejsarna skapade ett gigantiskt imperium på 900-1000-talet. Och då ingick hela nuvarande Schweiz, även de fransk- och italienskspråkiga delarna. En stor del av nuvarande östra Frankrike låg i Tyskland under den här epoken. Och där hade det kunnat sluta, kan man mena, att det här delas in mellan olika nationalstater runt omkring, om det inte hade varit för alperna, bergskedjan. För det här är strategiskt viktiga alppass som måste kontrolleras. Då talar vi inte bara om tullar och sådana här saker, utan även militärt viktiga pass. Härvägar, tysk-romerska kejsarna har Italien och Tyskland, de måste gå fram och tillbaka. Och andra viktiga militära leder går också, proviantvägar. Och det här är förstarna tvungna att betala för. De som sitter i de här små kantonerna, skogskantonerna vid Fevartstätte See och vid bergspassen, de kan sätta prislappar på att släppa igenom folk. De får alltså politisk betydelse i kraft kraft av sin geografi. Och det här kan man se att när det här blir, när det går upp för bönderna att de har makt, då börjar de att kunna dela med kejsarmakten. 1231 till 1240, alltså mitten av 1200-talet, då har vi haft en folkökning, bönderna är många. Då tvingas de tyska kungarna att ge de här bönderna officiell frihet, riksomedelbarhet kallar vi det. Där de står utanför det feodala systemet och står direkt under kungamakten. Och det här fortsätter sen, och de här bondekommunerna, de sen måste försvara sig mot lokala godsägare, jobbiga typer på slotten i närheten. Då har de fått självmedvetenhet att kunna slå tillbaka. Framförallt är det en familj, en schweizisk familj, som jag tycker genuint illa om, som vill lägga under sig allt det här. Och som dessutom gärna vill bli kejsare av Tyskland. Det är familjen Habsburg, som börjar, alltså utsatt Habsburg ligger i Schweiz. Men de här utgör ett lokalt hot, och då vinner bönderna. I klassiska uppgörelser, nu tänker vi på Wilhelm Tell och sådana här dramer, men även om vi rensar bort fiktionen så återstår det faktum att de här i kraft av sin geografiska makt och att de håller sams och är bra på att slåss, spöar skiten ur riddarvälderna och lyckas vidmakthålla sin frihet. Och då sluter man förbund 1291, det är tre kantoner, Ore, Schwitz och Unterwalde, så slutar det förbundet, och sen ser man till att utvidga det här. Och det som avgör, det som gör att de vinner, det är att de går i spetsen för en ny typ att strida. På 1300-1400-talet så blir de här schweizergarderna oslagbara på slagfälten. Långa pikar, hård sammanhållning, effektivitet, så att riddarkavalleriet blir besegrat av rent militärtekniska skäl. Och så ser man till att vidga förbundet, se till att inte böja sig för någon institutionellt. Och slutpunkten sätts 1648, Västfaliska freden, då man officiellt i fredstraktaten erkänner att det här schweiziska edsförbundet är utanför Tysk-romerska riket, en egen stat. Så det är en kombination av militärteknisk överlägsenhet och suverän geografisk tur. Hade detta varit i mellersta Tyskland eller mellersta Frankrike hade det aldrig gått.
Det låter som att Habsburgarnas historia, som ju kommer att prägla sen större delen av Europas historia under en mer modern tid, kanske hade tagit en enda med förskräckelse där om schweizarna hade varit ännu mer effektiva.
Ja, de var effektiva. Alltså Habsburgarnas territorium från början låg i nuvarande Schweiz. Borgen Habsburg ligger där. Och inledningsvis när Habsburgarna inleder sin verksamhet så är det vid Alsace, Baden-Württemberg, alltså inte i Österrike utan sydvästra Tyskland. Det är där de sätter sig och börjar utvidga sig ursprungligen. Och hade de bara satsat på det, då hade vi inte känt till dem idag. För de besegrades, de och alla andra som försökte. Mm. Att Habsburgarna vinner, det är ju för att de börjar satsa på Österrike också. Mm. Och lägger ner allt krut där vid ungefär samma tid som de förlorar i Schweiz.
Och den här frågan från Patrik då, det faktum att några av schweizarna pratar tyska, andra franska och några italienska, så det är retoromanskan också förstås, får vi inte glömma bort. Det verkar inte ha varit något större problem för dem.
Nej, och det är det fortfarande inte. Jag brukar ofta jämföra Schweiz med Belgien. I Belgien har du gigantiska problem och språkstrider mellan flamländer och valloner. Något liknande har aldrig funnits i Schweiz eftersom de håller ihop i lokala kommuniteter, kantoner, gentemot omvärlden. Och alla känner sig som schweizare. Vilket är en upplyftande upplevelse för den som historiker letar efter möjlighet att få etniska grupper att samarbeta. Det har alltid gått i Schweiz, för de har varit underdogs mot omvärlden. Och se sig som lite speciella, men de är inte med i EU, inte med i FN, de vill vara ärkeneutrala. Och det här är alltså ett spel de har spelat sedan 1200-talet. Man kan förstå att det är svårt att bryta det mönstret.
Så till en favoritfråga bland många lyssnare tror jag, den om de ursvenska symbolernas historia. Det är Martin Domeij som just har lagt märke till att Kungahuset, Riksarkivet och Svenska Heraldiska Föreningen har publicerat varsin förklaring på vad de tre kronorna i Sveriges riksvapen egentligen symboliserar. Kungahuset menar att det är de tre vise männen, Riksarkivet skriver om att det är Magnus Erikssons tre riken, Sverige, Norge, Skåne, och Svenska Heraldiska Föreningen pratar om att det är folkungaättens mynt som hade en, två eller tre kronor präglade på baksidan. Stor förvirring verkar det vara, Dick. Bringa någon rätt sida i detta?
Ja, det här tror jag att jag vet. Men nu finns det alltid olika uppfattningar här. Men jag har en mycket bestämd uppfattning om vad det här hela ligger till. Man får titta på hur heraldiska symboler sprids över Europa och hur de blir populära. För de här tre kronorna, det är inte bara Sverige som har haft dem. Vi är inte först. Utan först på plan är Köln. alltså Köln i Tyskland, efter sommaren i Köln. Kölnedomen, domkyrkan, Tyskland stora gotkatedral, har sedan 1100-talet berömt sig av att ha reliken efter de tre vise männen. Heliga tre konungar, Kaspar, Melchior och Baltasar. Mm. Och eftersom de här tre vise männen tolkades som konungar så blev de tre kronorna symbolen som Köln och domkyrkan använde. Men det är bara Köln. Sen sprids ju symbolen för tre kronor så ganska häftigt ut och börjar användas kontinuerligt av Sverige, alltså medvetet av svenska kungamakten från 1330-talet och framåt. Det är Magnus Eriksson. Och där kan vi tidfästa exakt eftersom svenska kungamakten inte bara använde sig av den här trerikesymboliken i sina dokument utan även på, i kardinalpalats i Frankrike där man har avbildningar av alla länders rikssymboler. Då är Sverige representerat med tre kronor från och med 1330-talet. Så det måste ha hänt någonting avgörande då för att vi ska kunna, vi har slagit in på symbolen. Och då brukar jag peka på vad som hände 1332. Magnus Eriksson har ärvt Norge från sin morfar, Sverige från sin farbror och hans riksråd förhandlar fram köpet av Skånelandskapen 1332 från konkursboet Danmark. Och då börjar han använda den här trerikesymboliken officiellt. Vi Magnus av Guds nåde, kung av Sverige, Norge och landet Skåne, Terra Skanska. Samtidigt som han börjar använda tre kronor i sin symbolik. Och det menar jag, det kan inte vara slump. Man har alltså tagit tre vise männen och gjort dem till Sverige, Norge och Skåne. För att symbolisera Magnus Erikssons personliga monarki. Alltså det är inte Sverige, det är hans dynastiska välde. Sen blev det här en symbol, det här dynastiska väldesymbolen, för Sverige som sådant. När Albrecht av Mecklenburg på en känd illumination sitter med sin pappa och håller flaggor i händerna, då är tre kronor, det är hans svenska kungarike. Och sen så blev det här standard. Inte bara på mynten utan i alla möjliga sammanhang. När man gör officiella riksvapen, Karl Knutssons epokgörande riksvapen från 1448 till exempel, då är det klart att tre kronor ska finnas med. Liksom det där folkungalejonet och lite annat och hjärtskölden i mitten. Så svaret är att ursprungligen så är det här en internationell symbol för tre vise männen som lanseras av Köln. Men sen denna mutas in av Sverige, då blir det de riken som svenska kungarna menar är deras. Ursprungligen Norge, Skåne och Sverige. Sen kan man låta det glida över på symboler för Kalmarunions olika riken eller för andra symboler. Men det är i alla fall svenska kungarnas maktområde som avses. Mm.
Så mest rätt då låter det som, om vi ska döma i det här, hade kanske då Riksarkivet, på andra plats Kungahuset som talar om de här tre vise männen, Svenska heraldiska föreningen då, som pratar om folkungaättens mynt.
Fel. Folkungaätten har för det första inte existerat. Det är en 1600-tals benämning, felaktig uppfattning av vad som var ett kungahus. Folkungarna var fiender till de som var kungahus och som man då felaktigt kallar för folkungaätten. Och det, jag blir lite sur när det dyker upp för det är totalt missförstånd. Bevisas sedan 300 år tillbaka. Och mynt, ja, de använder man som symboler. Man använder dem som imagebuilding, ja, men man måste fatta vad det är för något. Någonstans har symbolen hamnat innan den hamnar på mynten. Och den hamnar i kungahusets heraldik först. Sen kan man använda den i andra sammanhang.
För vi säger ju krona idag, tänker jag, om svenska pengar. Har det någon koppling?
Nej, det har det inte. Det är en ganska vanlig term. Du hittar den i Tjeckien och i olika delar i Baltikum och i Danmark och Norge också. Precis som du hittar taler, daler, dollar. Alltså vi har vissa internationella termer för att tala om pengar. Mark ett annat exempel som är internationellt.
Det säger Dick Harrison i Vetenskapsradion Historias lyssnarfrågemaraton, där vi ägnar hela det här programmet åt lyssnarnas historiska klurerier och funderingar. Johan Enbuske har skrivit en fråga som jag tror att du, Dick, är särskilt lämpad att svara på eftersom du har skrivit många böcker om slaveriets historia. Hur kommer det sig, undrar Johan, att den arabiska slavhandeln är så lite beskriven i svenska läromedel i historia? Oftast handlar det ju i skolan om den transatlantiska triangelhandeln när det handlar om slaveriet, men det arabiska slavsystemet var väl också en viktig del av den globala slavhandeln, tänker Johan. Vad säger du, Dick? Pratar vi för lite om arabisk slavhandel?
Ja, det menar jag att vi gör. Och det är inte bara arabisk slavhandel. Swahili-slavhandel, kinesisk slavhandel, indisk. Alltså allt som inte är transatlantiskt har vi en tendens att tala väldigt lite om. Vi talar ganska lite om den i Nordeuropa också, vår egen slavhandel. Och det beror på att den transatlantiska slavhandeln har i all sin vidrighet blivit vår slavhandel. Det är den närmaste historiekanon på slaveriområdet vi kan komma. Mycket beroende på att USAs slaverisystem på 1800-talet är så känt. TV-serier, allmän medvetande, medborgarrättsrörelsen, Ku Klux Klan, allt detta sammantaget gör att när vi tänker slavar tänker vi ofta sydstaterna. Vi glömmer då bort att transatlantiska slavhandeln var mycket större till Västindien och Brasilien och Mexiko. Men Atlanten i alla fall, där landar vi. Vi tänker Kunta Kinte och rötter, vi tänker västafrikanska flytande likkistor som det kallades över Atlanten. Vi har plats för en begränsad mängd kunskaper och referenser, och när det gäller slaveri så är det det vi tänker på. Trälarna på vikingatiden som god tvåa långt efter. Arabiska slavhandeln hade mycket längre rötter tillbaka, minst lika väldokumenterad och mycket mer väldokumenterad för medeltiden, och fick dessutom en förfärlig fortsättning på 1800-talet i Östafrika, och det är volymmässigt sett mycket större volymer av ofria vi talar om än den som gick över Atlanten. Men eftersom den hamnar vid sidan av vår allmänbildning och vårt allmänna medvetande, så tenderar vi att inte vara intresserade att fråga om den, och då blir det en sorts självgenererande ond cirkel av okunskap. Om jag ska ta något exempel på siffror här vid den här transatlantiska slavhandeln mellan 14 och 1800-talet, om vi tar allt från Columbus fram till slaveriets avskaffande, så brukar forskarna gräla om mellan 11 och 13 miljoner slavar. Att det är ett mörkertal här beror på smuggling, men någonstans mellan 11 och 13 miljoner. Det är ungefär lika många som araberna tvingas marschera över Saharaöknen under perioden från 800 till 1800, cirka 11 miljoner där också enligt Ralph Austers beräkningar. Och då är det alltså kvinnor som marscherar i tåg om cirka 600 pers per varje genom hela Sahara. Och den är väl dokumenterad, gott om källor. Tittar man sen på Östafrika på 1800-talet, och då är det plantageslaveri på Zanzibar, Pemba utanför Malindi i Kenya till exempel, så omsätter den, om man räknar med antalet döda, antalet offer för allt det här, sammanlagt över 20 miljoner människor. Och då är det bara under 40-50 år. Så det är alltså mycket större volymer sammanlagt som vi har tenderat att blunda för. Och jag tycker ju att det här är fullständigt fel. Här har vi ett gigantiskt brott mot mänskligheten som vi väljer att ignorera. Sen finns det en sjuk knorr på det hela också. Det är att den arabiska slavhandeln fortsatte långt in på 1900-talet. Slaveri förbjöds i arabvärlden väldigt sent. Jag tror det var 1962 som den förbjöds i Saudiarabien. Och det hängde kvar ännu längre i Oman, Förenade Arabemiraten. Mauretanien kriminaliserade slavägande 2007. Det är alltså i vår livstid som det har blivit illegalt att hålla sig med slavar i arabvärlden. Och det innebär att slavhandeln har fortsatt mycket längre där än någon annanstans.
Och vad är det för slaveri vi talar om här? Alltså, du nämnde ju sydstaterna i Amerika och den transatlantiska slavhandeln. Man tänker plantager i huvudsak. Men de här kvinnorna till exempel som marscherade genom Sahara, harems slaveri. Vad är det som kännetecknade den arabiska slavhandeln?
Ja, fram till 1700-talet, 1800-talet, så är det vad vi skulle säga hushållsnära tjänster. Nu har vi exempel på storskaligt slaveri i arabvärlden också. Plantageslaveri i Irak på 800-talet till exempel. Men det håller inte i längden i äldre tid. Det blir bara uppror och kravaller och bråk. Utan den stora kunden här, det är det hushållen. Då ska man inte tänka sig harem, för det var jättedyrt. Det har sultanen i Konstantinopel och liknande. Men i vanliga, någorlunda välbärgade arabiska hushåll fanns det ofta slavar, i regel kvinnor, som skulle ställa upp sexuellt för husbonden. Barnen blev alltid muslimer och därmed fria. Så det är en generations slaveri vi snackar om. Men de skulle också hålla på med, jag menar, mala med handkvarn, laga mat, tvätta, alltså göra sånt som pigor gör i vårt gamla bondesamhälle. Och eftersom det är en generations slaveri, så måste du fylla på med nya slavinnor hela tiden. Finns det manliga slavar? Ja, det finns det. Jättemånga, och de är i regel soldater. Det förekommer ett stort arabiskt slavandeskomplex för att få in slavsoldater i systemet. De kan vara tiotusentals och åter tiotusentals. De blir ibland så mäktiga att de tar över makten i landet. Alltså störtar sultanen och upprättar sitt eget sultanat. Mamluken i Egypten är det mest kända exemplet, men det finns många, många, många fler. Så typiska slavar i äldre tid i arabvärlden, då har du slavinnor i hushållet och i sultanens harem, och killarna, de jobbar i armén och tar ibland över makten. Detta förändras på 1800-talet, framförallt i den arabiska periferin som jag nämnde, alltså östafrikanska kusten, Zanzibar, Pemba. Där är det plantager, det är kryddnejlika och spannmål vid Östafrikas kust som är för avsalu. Det är alltså kapitalismen vid Indiska oceanen, marknadsekonomin som alstrar behov av slavarbetare. Och den volymen blir enormt stor, med mycket stort svinn i döende.
Från slaveriets historia tillbaka till Sverige och till den person som väl brukar kallas för Sveriges genom tiderna rikaste man, Bo Jonsson Grip. Hur kommer det sig, undrar lyssnaren Andreas Edström, att Bo Jonsson Grip kunde tillskansa sig en tredjedel av hela Sverige och Finland?
Ja, det kan man fråga sig. Det här är mycket riktigt Sveriges rikaste man genom tiderna, sett till samlad förmögenhet, inte sett till pengar, för det här är 1300-tal. Hans förmögenhet var uppbunden i jord, huvudsakligen, även om han också var affärsman. Alltså, vi ska inte glömma det, det här är även ett finansgeni som kan omvandla spannmål till pengar. Men hans stora inkomster kommer på ett annat sätt. Det kommer att han lyckas utnyttja politiska konjunkturer till att bli kunglig fordringsägare. Då ska man ha klart för sig att kungar är illa sedda hos bankirer av goda skäl. När Edvard den tredje av England behöver lån i Italien och Tyskland under hundraårskriget betalar han aldrig tillbaka och bankerna går i konkurs. Och det här lär sig bankirerna i ett tidigt skede. Bor man dessutom i Sverige så har man inte så många banker att kunna vända sig till. De är mycket avlägsna och kreditvärdigheten är väldigt, väldigt låg. Alltså blir de lokala godsmagnaterna, de högadelsmän, högfrälsemän som man säger då, som har lite över och som kan hjälpa kungen när han har stora låneproblem. Det blir de som blir kungliga fordringsägare. Och det kan vara riskabelt om det är en stark kung, men är det en kung som man dessutom kontrollerar politiskt, som ska vara tacksam för att han får vara kung, som blev hjälpt till tronen av de här fordringsägarna. Som Albrecht av Mecklenburg, som blev kung för att hans pappa ville få en fot i Sverige i ett uppror. Ja, då kan inte kungen göra annat än att förpanta områden till de som hjälper honom ekonomiskt. Alltså ge ett häradshövdingeämbete eller Sörmlands län eller Falu koppargruva eller vad det nu är för någonting som ersättning, som pant för ekonomiska försträckningar. Och det är detta som är Bo Jonssons vinnande koncept. Han gör sig oumbärlig som kungens största långivare och fordringsägare. Kung Albrecht av Sverige, som egentligen tycks ha varit en helt normal kung, men som har oturen att leva efter digerdöden med urusla finanser. Och hur ska han kunna få ett krig mot den regim han har stöttat och som fortfarande dominerar Västsverige? Alltså Håkan Magnusson, Magnus Eriksson. Ja, det kan han bara genom att ta gigantiska lån och sätta sig i händerna på sådana som Bo Jonsson. Och Bo Jonsson är egentligen inte intresserad av att få tillbaka pengarna. Han vill ha de där panterna. Och han vill ha kontroll över dem. Han vill ha häradshövdingenbeten så att ifall någon anklagar honom för något sådant själv som är domare, då kan han inte bli fälld. Och sen kan han använda de här medel han får in till att sälja dyrt, köpa billigt, utvidgade och pressa kungen på ännu mer. Jag menar, hela Finland lyckas han så småningom få kontroll över. Så det här handlar om att göra sig oumbärlig i en situation där de svenska riksfinanserna är uslare än vid något annat enskilt tillfälle. Och där han som privatperson går in och klarar skivan. Så ser han till att samtidigt få politisk makt så att man inte kan riva upp de här transaktionerna. Han blir drots, alltså vi skulle säga det kombination av statsminister och justitieminister, och blir därmed i praktiken den som bestämmer i landet. Och då kan han behålla den här förmögenheten. Alltså, lägg där till att det här är en fulfisk. Han dras inte för att låta lönnmörda folk i Riddarholmskyrkan i Stockholm, vilket han sen erkänner att han gjorde. Det var jag visst, men han förtjänade det. Och så vidare. Han ber om ursäkt i sitt testamente för att han hade betett sig svinaktigt och plundrat änkor och annat. Och överhuvudtaget har han inte ganska diger syndalista. Och nu så blir han väldigt from mot slutet av sitt liv. Alltså. För han inser ju var han kommer att hamna ifall han inte lyckas köpa sig fri ur det här kvickt. Nu kan inte muta Gud, men jag kan försöka. Det är lite den inställningen. Ser man hans hela karriär sammanlagt så blir man väldigt imponerad. Det här är en man som säkert har varit miljardär idag också. Men samtidigt inte en person man skulle vilja rösta på som president i USA. Nuvarande är med alla sina fel och brister säkra korten på Jonsson.
Nej, jag tänker också på Elon Musk kanske, alltså vår tids superrika någonstans, och vad de gör med sin makt. Nu har vi ju sett det där i dagens USA lite grann omvandlas då, så en ekonomisk makt till en politisk, både för Trumps och för Musks del. Och Bo Jonsson, vad hade han för politiska ambitioner då? Alltså, vad tror du drev honom? Var det liksom rikedomen eller var det makten?
Ja, det blev både och, men jag tror att det börjar med enkla jordspekulationer och se till att rädda så mycket som räddas kan. Vi har ett känt exempel där hans fru är gravid och det är uppenbart att det riskerar att dö, vilket hon också gör under förlossningen. Då gäller det att se till att hon föder barnet först, så då skär man upp honom i kejsarsnitt så att barnet lever någon minut längre än frun, för då kan han ärva. Mm. Annars tar hennes släktingar allt. Men det här gör han alltså när hon ligger för döden i barnsäng. Det gör bara den som är intresserad av arvet. Alltså det är för brutalt, och detta dras upp i rättegång omedelbart efteråt, för hennes släktingar blir arga. Och här är det väldigt mycket mannen som vill bli rik och rikare. Och ser man till hur det ser ut i Sverige vid den tiden, så har han ju ingen chans att bli diktator i allt utom till namnet. Det är något som kommer sekundärt. Han är i första hand entreprenören som skapar godsförmögenheter och panträttigheter. Och för att sedan skydda det här så måste han dessutom ta makten politiskt och stiga i graderna. Så att det blir någon sorts två sidor av samma mynt för honom. Men att det är godsentreprenören och finansmannen som går före politiken, det har vi inga skäl att betvivla, för det var så det gick till.
Så ska vi till Göteborg här i Vetenskapsradion Historia.
Men det prunkar så många blomma i minnenas korg i gamla goa Göteborg. Ja, det är givet.
Lyssnaren Lars Amten har varit med och firat Göteborgs 400-årsdag, och så lider han nu av Västlänkens alla byggprojekt och avspärrningar. Och på ett av Västlänkens plank, skriver Lars, så finns det en mycket fin 250 meter lång historisk bildserie över hur området utvecklas från stenåldern till nutid. Och så på en liten skylt som Lars har bifogat ett foto av här, så står det att Sverige fick en liten korridor ut mot Västerhavet i ett avtal med Danmark år 1206. Men vad är det här för korridor, och hur gick det egentligen till när Sverige fick en västkust? Har du koll på det, Dick?
Ja, det där 1206 kan man glömma. Jag fattar inte varför man skrivit till det. Dokumentet finns inte. Det finns inga belägg alls för att danskarna har skänkt bort området någon gång. Definitivt inte vid ett specifikt årtal i början av 1200-talet. Så det här är bluff. Nej, ingen vet exakt när det här skedde, mer än ungefär när det hela skedde. Tittar man på vikingatiden så är det inte svenskt. Då fungerar Göta älv som gränsflod mellan det danska och de norska kungarnas intressesfär. Inte nödvändigtvis riken, men det de menade sig ha rätt att dominera, kontrollera. Så då var Göta älv, alltså de i Danmark och de i Norge, där möttes man, där gick deras gräns. Det gör den inte på 1300-talet. Sen 1200-talet framåt så vet vi att åtminstone häradena, alltså där vid Göteborg, Aschum till exempel, och en liten bit av Hisingen, det var en svensk titthål mot Västerhavet. Så någonstans däremellan har det hänt något. Inre Västergötland är svenskt sedan länge, ett av kärnlanden i det gamla svenska riket. Men det där titthålet vid Göta älvs mynning, det blir svenskt utan att någon berättar exakt när. Den vanligaste förklaringen, jag ska gärna säga att det här är ju en trovärdig hypotes, men vi har alltså inga bevis här, men den vanligaste trovärdigaste förklaringen är att detta sker under Birger Jarls tid i mitten av 1200-talet, 1250-tal till 1260-tal. Orsaken till det är att då har vi belägg för att det förekommer åtskilliga toppmöten mellan skandinaviska kungligheter vid Göta älvs mynning, under svensk medling och svenskt överinseende. Det pågår ganska mycket fejder om arvstvister med danska kungadöttrar som har gift in sig i Sverige och Norge, och detta leder till konflikter. För att gjuta olja på vågorna arrangerar man sådana här konferenser vid Göta älvs mynning. Det står inte uttryckligen på vilken kungs eller jarls mark detta sker, men alla är med från Sverige, Norge och Danmark. Och något decennium senare vet vi att det här är svensk mark. Så min förklaring, trolig förklaring, är att man under de här konferenserna där man diskuterar territorier och hemgifter och annat också kommer överens om att det blir enklare och lättare om Sverige är med här också på neutral mark mittemellan Danmark och Norge. Så pass litet att det här inte utgör ett hot för någon, för blir det krig kan väl inte gå in och ta det. ta Älvsborg, bränna ner rubbet, det gör man jämt också. Då blir det här någon sorts politisk logik i att ge Sverige ett litet fönster. Det är i alla fall den troligaste förklaringen. Och då är det 1250-talet vid okänt tillfälle där någonstans. Men vi har alltså inga belägg för att någon har skänkt det här till Sverige. Utan jag tror att det här är en pragmatisk lösning när man försöker samarbeta.
Omöjligt skulle låta som en riktig sån stockholmare nu då, men vad var grejen med västkusten? Alltså, vi har gjort program i Vetenskapsradion historia om gamla och nya Lödöse och massor med tidiga föregångare till Göteborg till exempel. Men vad var det som var så viktigt för Sverige att nå Västerhavet?
Ja, då ingenting, vill jag bestämt hävda. Alltså, vad som var viktigt för oss då att vi kunde få in varor från Nordsjön, det fick vi innan också. Och de lade definitivt inte till i nuvarande Göteborg, vilket hade varit vansinne. Man vill in så långt man kan till marknaden. Och Lilla Edet, de har forsar, så länge så kan man inte komma. Lödöse växer fram som en handelsplats. Det är långt in i inlandet, långt från Göteborg. Gamla Lödöse, som man också kallar det. Det är det som är den viktigaste staden. Och den har Sverige redan, med en borg, välförsvarad. Så att man till en början tycks det här mest ha varit någon sorts diplomatisk praxis. Senare förändras det här. När vi snackar om att undvika tullar, att få en bastion som kan göra att vi kan exportera och importera, vi kan inte skäras av, då blir det här Sveriges andningshål som man krigar om jämt och ständigt. I Nordiska sjuårskriget och i Kalmarkriget, och danskarna försöker täppa till det direkt, för då kan man, tror man, detta Sverige i blockad. Så då blir det här den mest hetaste potatisen i svenska riket. Men det är den alltså inte från början. Det är någonting som man inte ens berättar om när vi fick. För det så intressant var det här inte egentligen. Och dessutom ska man lägga till att svenskarna vill ju inte bo där. Särskilt inte i en stad av säkerhetsskäl, för den blir alltid nedbränd i krig. Göteborg är den, skulle jag nog vilja hävda, mest nedbrända staden i svensk historia. Oftast på grund av internt Göteborgs slav med elden. Sent 1700-tal, man bränner ner den jämt av misstag. Men också för att danskarna dyker upp som officiella pyromaner i uniform och bränner ner den upprepade gånger. Alltså Göteborg 1.0, det är Karl IX Göteborg, låg på Hisingen, bränns ned efter några år. Det bodde bara holländare. De var alltså, även befolkningen i Göteborg var importerad. Svenskarna ville inte flytta dit, av lättinsedda skäl. Göteborg 2.0, där det ligger idag, var ursprungligen huvudsakligen holländsk, skotsk och tysk också. Och så vidare och så vidare. Då. Så det här det satt långt inne innan Göteborg fick en huvudsakligen svensk befolkning. Det är sen stormaktstid, menar man.
Det är en underbar stad idag i alla fall, Göteborg. Och från västkusten till nordkusten. Det är Ola Olsson som själv driver en historisk resebyrå. Faktiskt. Jag vet inte om det är därför han är intresserad av det här. Som undrar hur det kommer sig att Sverige aldrig fick en nordkust. Alltså aldrig nådde ända bort till norra ishavet. Varför nådde Sverige aldrig ishavet, undrar alltså Ola. Och kunde bryta in en kil kanske mellan Danmark, Norge och Ryssland i det här området. Kring Petsamo som det heter. Vet vi någonting om förklaring till det här, Dick?
Det finns inte beläggt någonstans att Sverige ens var intresserat av det här. Om man undantar ett symbolfrågegräl 1611, där danskarna och svenskarna bråkar som någon sorts argument för Kalmarkriget, då är det lappmarken och beskattningen av samerna och ishavet som man anför som ett svepskäl, ett av många. Men Sverige har inga invasioner i Finnmark. Vi har inga planer på att etablera ishavsbaser. Det är så extremt lågt prioriterat. Tittar man på vad samernas skatt var värd, så är det symboliska pytteavgifter. Norge däremot genomgår en mycket stor expansion längs med kusten under sent 1300-tal. När det här vad vi kallar lilla istiden kommer och digerdöden också, när det blir svårt att klara av näringsliv, jordbruk, bokskötsel i fjordarna, så blir det en mer fiskebaserad kustekonomi, och då svepen Norge iväg och blir allt större norrut. Man grundar nya fiskelägen, bastioner, lite skatteinsamling, hela vägen bort till Kekenäs, alltså där Norge möter Ryssland idag. Och det här är senmedeltida norsk kustbaserad expansion. Man är intresserad av kusten, inte inlandet. Sverige har ingen möjlighet att konkurrera där, inte heller intresserad av att göra det, utan det är bara extremt lågprioriterat. När man flyttar fram sig till sen Vasatid, då när rikna ska vara stora och mäktiga och man sätter symbolfrågor i vilka områden man kan kalla sig först och kung över, då kan svenska kungen Karl IX till exempel hävda att det här har vi rätt till också. Men det stannar vid symbolfrågan. Det är aldrig någon som på allvar försöker erövra detta. Man kan gräla mer om rätten att beskatta samerna än om rätten att upprätta fiskeläger vid Norra Ishavet. Och alltså det är svårt, att vi var helt enkelt totalt ointresserade. Vi vill mycket hellre expandera i Baltikum, Estland och Lettland, oändligt mycket mer intressant, eller kriga mot Ryssland och Fiskarviken.
När man är lyssnarfrågejuridik som du är, så kommer det ju en del frågor av lite mer personlig natur. Det är folk som kanske verkar vara mer intresserade av din historia och din syn på historia än annan sorts historia. Nu är det Carl Mikael Jändesten Dincelli som undrar vart och när du skulle resa om du fick tillgång till en tidsmaskin. Och Carl Mikael har en väldigt tydlig bild av hur den här tidsmaskinen funkar. Kanske har han byggt den själv. Tidsmaskinen, skriver han, ser till att du har klädsel med mera som passar för perioden som du väljer. Och så kommer du få med dig lämpliga betalningsmedel, det står inte mycket tyvärr. Dessutom så kommer du kunna det lokala språket och är garanterad en säker retur till vår egen tid senast 30 dagar efter att resan har påbörjats. Så vart åker du, Dick?
Jag börjar med att fråga om det ingår vaccin.
Det gör det säkert.
Ja, ingår det vaccin så blir det mycket lättare än att säga jag vill inte åka alls. För något av det första du möter när du studerar äldre tid är att folk dör väldigt tidigt i sjukdomar som är extremt dödliga. Skulle jag besöka 1700-talet så är jag väldigt tacksam för att jag är smittkoppsvaccinerad, för det dog folk då. Och jag till mitten av 1800-talet så är jag rädd för kolera, och det är svårare att vaccinera sig mot, du måste ha tabletter. Eller ett steg längre tillbaka så kan du få pest. Ajajaj, det är ett väldigt dåligt vaccinskydd. Så jag skulle börja med att vara helt säker på att jag slipper sjukdomar. Det hade varit steg ett. Får jag det så är det två saker jag skulle vilja göra. Det ena är att, nu snackar vi verkligen vaccin här, rejält bra vaccin, det är att åka tillbaka till digerdöden och se hur folk egentligen reagerar när den största katastrofen genom tiderna drabbar oss europeer. Jag har läst ögonvittnesskildringar av det, och det är alltså den stora katastrofen. Vi har ingenting som kan likställas med det här i vår svenska eller europeiska historia. Och att göra en grundstudie på plats av vad som egentligen hände. Jag skulle givetvis vilja hjälpa folket, jag antar att det får jag inte. Men se den största katastrofen någonsin, studera den, analysera den och göra den stora forskningen om den. Det är ju en medicinhistorikers våta dröm, och det är verkligen min grej, digerdöden.
Ingen semestertripp låter det som. Vad är det för frågor du skulle vilja liksom försöka få reda på under de här 30 dagarna?
Alltså framförallt vill jag se folks spontana reaktioner, för jag har läst så mycket om hur olika folk reagerade. Hur klarar ett lokalsamhälle av det här? Blir det lynchningar, syndabox, jakt? Hur håller man ihop? Hur dör man? Alltså rent konkret underifrån. För det här är det värsta som har hänt oss någonsin. Och där, likaså, varför nådde den inte överallt? Jag menar, tjeckerna slapp undan. Den nådde inte till Prag eller till Krakow. Varför då? Vi har många olösta gåtor som ingen har besvarat. Och att besvara dem, det är för mig den heliga graalen sett till socialhistoria. Men det är mitt ena resmål. Det andra är att åka till Golgata 33 efter Kristus. Vad hände egentligen? Uppståndelsen, korsfästelsen, hur gick det till förräderiet, Jesus sista dagar? Som utomstående forskare med distans, hur gick det egentligen till? Ja, men där uppenbarligen var det en tom grav efter ett tag, men hur försvann Jesus ur graven? Jag har 5 hypoteser i min bok om Jesus, men jag vill gärna testa dem. Menar, det här är ju det stora mysteriet i vår västerländska kultur. Tänk att få lösa det. Det är klart att jag skriver ju deckare vid sidan av. Det här är ju originalgåtan. Det är klart jag vill vara med. Om jag har vaccin. Det var jobbiga sjukdomar då också.
Tack för tidsresan, Dick. Det är säkert många som skulle följa med dig och för några dagar lämna vår egen oroliga tid. Vi är i mål i vårt lyssnarfrågemaraton. Hur känns det i benen, Dick? Vi har suttit.
Ja, vi har suttit, ja. Så det känns mycket, mycket bra. Mycket spännande, roliga frågor. Särskilt den sista.
Stort tack för att du orkade hela vägen. Nu får du pusta ut under sommaren innan du hörs igen i Dick Harrison svarar och i Vetenskapsradion Historia förstås. Och du som lyssnar och som har kommit på egna historiska klurigheter och funderingar, mejla dem till historia@sverigesradio.se. Dick, trevlig sommar.
Detsamma.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe, åker buss till jobbet. Där är långa, trista timmar, meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör, det har man ingenting för. Det är någon annan som drar nytta av det. Ingen aning vem, man bara flyttar sina papper, drar sina spakar, hämtar sina pengar. Det känns dumt och idiotiskt, men man vänjer sig. Man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat, fast inte har man just någon matlust. Pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken, dosar framför tv:n, grannen går på toaletten och det brusar i rören. Man är trött och går och lägger sig. Och grannen grälar med sin fru, trafiken är oändlig. Det är omöjligt att sova, men man vänjer sig. Man måste vänja sig. Lakanen snor sig och blir fuktiga av svett och nattens timmar är som gummiband. I väntan på glömskans sömn så ringer väckarklockan. Här jävlar denna pina, man orkar inte tvätta sig. Dricker kallnat kaffe från igår. Och ute är det kallt och mörkt och ruggigt och dimma, men man vänjer sig. Man vänjer sig. Så blir det fredag i alla fall, man super lite håglöst. Och på lördagen går man ut i parken, unnar sig en pizza. Och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en tidningsautomat och går hem och onanerar. Det är outsägligt torft, men man vänjer sig. Man får lov att vänja sig.
Kjell Höglund, som vi hör om i P1 Kultur, efter tre nyheterna, till exempel. Mer existentialism nu.
Andakten i P1 hålls idag av konstnären och föreläsaren Claes Parknäs från Göteborg. Äktenskap utan partner är rubriken.
Vad är detta fantastiska vi får lov att vara med om? Vet att ingen känsla någonsin kan skada ditt medvetande. Att finna sin frid. Att freda sin frid. Att freda sin frid så fridfullt som möjligt. Har vi inte frid så spelar det ingen roll vad omvärlden ger. Vi kan ändå inte njuta av det. Och har vi frid så behöver vi ingenting från omvärlden. En frid som övergår allt förstånd. Inte intellektets frid utan intelligensens frid. En salig frid. Friden i vissheten av att Gud redan bor inom oss. Att Gud redan bor inom oss. Den unga mannen och kvinnan hörde av sig och berättade att de hade mött varandra i en grupp som ibland lyssnade på mina andakter. Nu hade de blivit ett par och undrade om de kunde få gifta sig i min ateljé. De ville att jag skulle säga några ord om kärlek under ceremonin. Och vad har jag som ogift för erfarenheter av detta, tänkte jag. Så minns jag att jag som 35-åring tog ett beslut. Jag ska aldrig mer ha en flickvän. Jag vill ha en vuxen kvinna. Och så fick jag veta att vuxna kvinnor ville ha vuxna män. Och det var ju ett problem. Men på den tiden gick jag i terapi. Så jag tänkte, hur lång tid kommer det ta för mig att bli en vuxen man? Jag kommer ihåg att jag till och med frågade min terapeut, hur lång tid kommer det här ta egentligen? Terapeuten bara skakade på huvudet. Men jag uppskattade till 3 år och ringde till Mastukskyrkan, bokade in en tid för bröllop. Den 28 augusti minns jag att det var. Om man vet vad man vill så kan man inte sitta med armarna i kors. Men jag fick ringa till pastorsexpeditionen där i början av sommaren. Tyvärr, jag behöver avboka vigseln. Oj, har hon lämnat dig? Nej, inte riktigt. Utanför ateljé Stilla gatan hade vårens första rosa rosenknopp precis öppnat sig. Och det blev nu ett fantastiskt bröllop. Hade samtalat noga med paret innan, så vackert och eftersträvansvärt att vara giftasvuxen. Alla gäster ville också gifta sig och fylldes av kärlek och kärlek. Det enda Jesus säger om äktenskapet med varandra är ju Markus evangeliet. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och leva med sin hustru. Lämna i Nya testamentet är alltid synonymt med förlåta. Alltså lämna sin barndom. Om äktenskapet i sitt eget liv talar ju Jesus hela tiden. Det är så vackert med orden äktenskap i nöd och lust. Det finns ju ett äktenskap att ingå även utan partner. Att vara äkta med vad som är nöd och med vad som är lust. Nöd uppstår ju för att vi inte följer våra behov. Nöden är alltså möjligheten att upprätta behoven och lära känna sig själv. Bli vuxen. Men lägger vi lust över nöden för att slippa se den, kommer vi inte växa och lust kommer snart inte vara lust längre. Skapa äkthet, bli sann och vuxen. Att bära sin smärta själv och att följa sitt hjärta. En person kan inte älska en annan person, men källan i en person kan känna igen källan i en annan. För det är samma källa i oss alla. Och när vi minns att vi redan är kärlek har vi också lärt oss att älska. I alla nära relationer väcks såren vi redan bär på. Ska vi då bekämpa varandra för att vi råkar peta i varandras sår? Eller ska vi tacka varandra och be om stöd och läka? Vi ska inte göra varandra lyckliga. Vi ska göra varandra medvetna. Medvetna om att vi redan är lyckan. Äktenskapet ska inte lära oss älska. Äktenskapet ska lära oss att vi redan är kärlek. Alla upplysta människor och helgon har sagt samma sak. Känn dig själv. Och alla de har gjort det. Det är därför de har blivit helgon. Den största andlighet är att vara sig själv. Det finns ett avgörande vägskäl för oss människor. Vägskälet dyker upp hela vårt liv i syftet att hela vårt liv. När smärtan stiger upp finns där två vägar. Antingen undviker vi smärtan och vårt lidande ökar. Eller så möter vi smärtan, genomlider och är med om befriandet. Livet återuppstår. Ett slags bereden väg för Herren. Jag ber en bön. Gud, har försökt lära mig att älska och bli älskad. Låt mig istället få uppleva att jag redan är kärlek. Gud, har försökt att komma närmare dig. Låt mig istället få uppleva att du redan bor i mig. Amen. Vad är detta fantastiska vi får lov att vara med om?
Du har hört andakten i P1 med Claes Parknäs. Musiken är I den stora sorgens famn med Peter Nordahl. Producent är jag som heter Marianne Greip.
Vi ska få nyheter i P1. Klockan är 2.
Ekonyheter. I Israel uppger nu landets första hjälpenorganisation att 63 människor skadats och en dödats i samband med kvällens och nattens iranska robotattacker mot landet. Även på Västbanken har människor skadats av skrot från iranska robotar som Israel skjutit ner. Enligt palestinska myndigheten har bland andra 7 barn skadats av robotskrot på Västbanken. Just nu cyklar tusentals cyklister runt Vättern och det gäller förstås det stora motionsloppet Vätternrundan. En av deltagarna är 80-åriga Karin Ljungman från Halmstad som gör sin 30:e Vätternrunda.
Alla har bråttom men jag har inte så bråttom. För jag ska också njuta av den vackra naturen runt sjön.
Erfarenheten i Karin säger att man ska ta det lite lugnt. Det är ändå 315 kilometer långt lopp. Men
samtidigt så när man väl kommer igång så sitter det någon här uppe på axeln och säger kom igen nu, lite snabbare kan du.
Karin räknar att det tar 18-19 timmar med start fredag kväll.
Ja, jag dygnar.
Och så var det där med rumpan. Hur ska man få den att klara så många timmar på sadeln?
Jo, den överlever med bra cykelbyxor och så lite sån här salva i rumpan med det vid rumpräddaren.
Men vad kommer det betyda för dig då när du går i mål 30:e gången?
Jag kommer nog vara lite stolt. Jag tror det.
Reporter här var Anton Berglund, P4 Halland. Allt färre i Sverige ger blod och unga män mellan 18 och 24 är sämst i klassen. Siffror från Socialstyrelsen visar att 1,3% av de unga männen gav blod i fjol. Att jämföra med 2,8% sett över hela befolkningen mellan 18 och 64 år. Och som förklaring ges att unga män oftare saknar motivation, är rädda för nålar eller tror att det inte behövs. Enligt Socialstyrelsen behöver Sverige fördubbla andelen blodgivare till 5% av befolkningen. Det var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio.
Hej, jag heter Pernilla Wadebäck och är reporter i nya podden Brottsutredarna.
Ungefär här möter jag då rånarna när de kommer in. Pistolen, att hand mot huvud, nacke och så pistol.
Brottsutredarna finns i appen Sveriges Radio Play. Och vi släpper nytt avsnitt varje måndag 6 på morgonen. Välkommen att lyssna på Brottsutredarna.
Och vi sänder senaste avsnittet om en halvtimme. Då om ett så kallat kallt fall som nu kan få sin lösning. En annan typ av DNA-spårning ägnar vi oss åt nu.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. I två program så ska vi uppmärksamma två råvaror som vi uppfattar som väldigt svenska. Svarta vinbär och dill. Och vi börjar i det här programmet med svarta vinbär. Och vi ska framförallt fokusera på det historiska, för svarta vinbär går långt tillbaks i Sverige. Mycket av det som odlas och växer här har hämtats söderifrån, men när det gäller svarta vinbär så kan det mycket väl vara tvärtom. Att de kommer härifrån och sen har spridits söderut till andra delar av Europa. Och med vår långa historia med svarta vinbär så kan man ju undra vad man har gjort med dem. Hur har de använts i maten? Och förstås, vad kan man ha svarta vinbär till idag? Men vi börjar med att gå tillbaks i tiden med hjälp av en arkeobotaniker. Det vill säga någon som sysslar med kombinationen arkeologi och botanik.
Jag är Jens Heimdahl och jobbar på Historiska museets arkeologiska avdelning.
Och då är du fortfarande arkeobotaniker, ser man det?
Ja, det är ett av de orden man kan använda för att beskriva det jag gör. Det är så här, det är liksom ett tvärvetenskapligt ämne och då blir det väldigt många ord som man kan använda för att beskriva mitt jobb. Men arkeobotaniker är ganska bra ord, man fattar ungefär vad det handlar om. Det är så här växter som man tar fram i arkeologi.
Det är liksom ett yrke som jag aldrig hört talas om innan jag träffade dig i princip. Började du som arkeolog? Liksom, var det där du började och så helt plötsligt hittade du det fram?
Nej, jag kom från ett annat håll och är naturvetare från början. Jag var ju så här dinosauriebarn liksom. Jag visste inte vad jag skulle bli när jag började läsa geologi och biologi. Jag bara tyckte det var roligt. Så att när jag gjorde mitt examensarbete så jobbade jag med arkeologiskt material. Fast det här botaniska och geologiska som döljer sig i det arkeologiska materialet. Sen blev det att jag tyckte det var så otroligt roligt med liksom den humanistiska tolkningen. Alltså att försöka tolka människors tankar och kultur och hur det har funkat. Men då kunde jag liksom göra det med det här, med hjälp av det här biologiska materialen. Och geologiska, och det är väldigt, det har jag tyckt var väldigt kul. Så det är därför jag är kvar då.
Jag ska ta fram en liten inspiration bara.
Vad fint, jättefint vinbär, vinbärskvist här.
Lite löss också har jag fått med från Göteborg. Men de luktar härlig i alla fall. Ja, det är väl svarta nu va?
Ja, det är det. Det är den här kurantlukten liksom.
När jag läste om svarta vinbär så var det ju också att den här doften beskrevs som vägglöss. Det tyckte jag var en intressant beskrivning. Jag vet ju inte riktigt vad vägg... Jag tror inte så många av oss vet hur vägglöss doftar idag. Men man kanske visste mer av det förr.
Ja, jag har också hört en annan beskrivning av vägglöss, och det är att det luktar viol. Mm. Men det var spännande att höra att det också att den har jämförts med kurant eller liksom svarta vinbärslukten då.
Ja, men nog om det. Vad tänker du på det första när du kommer i kontakt med svarta vinbär utifrån ditt yrke?
Då är det ju att svarta vinbär är en sån där ett mystiskt bär. I alla fall när vi tänker på den äldre historien. Svarta vinbär är ju ett av de bären man har diskuterat som möjligt att det kan vara en skandinavisk export som kulturväxt till södra delen av Europa. Men det är inte säkert, det kan också komma från ryskt område. Men det är i alla fall en växt, den är liksom vildväxande i Skandinavien och sen över mot i Ryssland också. Men inte lika vanlig söderut. Och den enda kvarvarande vilda populationen i Västeuropa som jag känner till, det är den som finns i Stockholms skärgård idag. Och det här har fått botaniker att spekulera i de här frågorna om svarta vinbären kanske kommer härifrån som kulturväxt då.
Mm.
Det finns ytterligare en sak som jag tycker är väldigt spännande med svarta vinbergens äldre historia, och det är, vi kan titta på namnet, det heter ju också Tistron, är liksom det lokala namn man fortfarande använder här i skärgården och så. Och en äldre variant på det är Distron med D. Och det blir spännande, för det kan vara så att det där Distron är kopplat till diserna, som är en slags magiska kvinnoväsen, en slags alver. Och det är kul, för men det finns också andra berg, som till exempel Odon. Det är ett namn som sannolikt är kopplat till Oden till exempel. Så det finns bärnamn som har kopplingar till fornnordisk mytologi. Om svarta vinbären verkligen har det, om det här med Distron stämmer, det vill jag nog låta vara osagt. Men det är i alla fall fascinerande och bidrar till den här mystiken om vad det kan ha betytt.
Och vad är det där on? Alltså, jag tänkte som Distron, Hjortron, Lingon. Vad är onnet för något?
Som jag har förstått det, så när vi har onändelser på bärnamn, det är väldigt gammalt. Det är mycket äldre i svenskan än att ha bärändelser. Så alla de här namnen som Hallonen och Smultron och Hjortron och så vidare är exempel på väldigt gamla bärnamn som har funnits här väldigt länge.
Svarta vinbär växer vilt i hela Sverige idag. Går du ut i skogen kan du stöta på en vinbärsbuske där. Men troligtvis härstammar den från någons trädgård och har spridits som frö med hjälp av fåglarna. Populationer av de urvilda svarta vinbärsbuskarna, som arkeobotaniker Jens Heimdahl pratade om nyss, finns i Stockholms skärgård. Och det har gjort att forskare misstänker att svarta vinbär faktiskt kan komma härifrån. Och de äldsta arkeologiska fynden som gjorts av odlade vinbär pekar också åt det hållet.
De tidigaste vi hittat här, det är 1300-talet, och det är då från Skänninge finns ett fynd, och sen finns det ett från Tartu i Estland, och det finns ett från Lund. Och svarta vinbären dyker inte upp sen förrän på 1500-talet i söderut, och det är också under 1500-talet som det liksom blir vanligare.
Skänninge är ju utanför Linköping. Ja. En sån här plats som man hittar massa gamla grejer.
Ja, precis. Och där hittade vi, det finns ju då svarta vinbärsfrö från klosterköket där, som är ett av de här äldre svarta vinbärsfynden. Och när man hittar bara bärfrö så går det inte egentligen att säga att det har varit odlat. Det kan ju också ha varit vildinsamlat då. Men i en brunn i Skänninge, också ungefär från samma tid, det kan också vara lite äldre, 1200-1300-tal ungefär, så finns